Du lyssnar på Gigwatch-podden, en podcast producerad av föreningen Gigwatch.
Hej och välkomna allihopa till det här andra segmentet av vår livepoddkväll som vi arrangerat tillsammans med Take Concrete Action. Nu för det här andra segmentet så kan vi prata lite om klimaträttvisa med mera. Men först så vill jag låta den här panelen introducera sig själva lite kort. Vi kan börja längst bort här borta.
Ja, men tack. Henrik heter jag och är klimataktivist på heltid. Jobbade med några olika grupper, men jag är här ikväll för att ta tillbaka framtiden. Kanske kan berätta mer om vad vi gör lite senare.
Och jag heter Jakob och jag är med i Allt åt alla Göteborg. Det är kul för mig att vara tillbaka i huvudstaden. Jag driver också tillsammans med Ellen som inte är här podden Motståndets natur. Handlar om klimat- och miljöpolitik.
Jag heter Alexandra
Får jag prata lite närmare micken? Okay.
Jag heter Alexandra och jag är reporter på Dagens ETC.
Precis, man får rucka på de här sen också.
Exakt. Jag heter Ella och är aktiv i Gigwatch. Och förutom det så forskar jag också om kopplingen mellan arbetsvillkor och miljöpåverkan inom skogsbruket. Vilket är ju passande med tanke på den aktionen som Take Concrete Action planerar. Mm. Så det kommer jag prata lite om idag.
Ja, roligt. Och mitt namn är Felix, också medlem i Gigwatch i poddredaktionen. Jag är också faktiskt förtroendevald i Sveriges ingenjörer. Och geovetare, geolog. Så jag kanske mest, ja, Sveriges ingenjör. Jag vill, inte så aktivistisk kanske, men... ja, precis. Det är snart val till ny styrelse, så då ska jag ta ordförandeposten och då... Då jävlar. Men vi ska börja prata lite om klimaträttvisa. Och för att öppna upp lite skulle jag vilja citera lite från en intervju med vår klimat- och miljöminister. Det publicerades i DN i torsdags. Och det kanske är lågt hängande frukt vid det här laget. Men jag tycker ändå att det liksom målar upp en ganska tydlig bild av vart vi befinner oss egentligen just nu. Men och när man pratar om klimaträttvisa så brukar man ofta prata om så här, men vem ska betala för det? Det är en ganska central grej i klimaträttvisa. Vem tar smällen? Vem tar kostnaden för det här? Men Romina, vår minister då, hon har räknat ut att klimatomställningen kommer att betala för sig själv. Våra industrier här hemma är enormt ivriga att börja kapitalisera på klimatomställningen. Så pengar finns om intresset finns. Man har i alla fall tillsatt en utredning för att öka produktionen av skogsråvaror. Och den här utredningen de har tillsatt handlar om att främja bioekonomin. Den term som beskriver en ekonomi baserad på produkter och tjänster från naturtillgångar. I detta fall skogen. Och menar att bioekonomi och klimatnytta behöver balanseras mot varandra. Och menar också att skogsindustrin faktiskt ger mer skog. Och att arealen skog växer tack vare skogsindustrin. Och en liten sidnot är att enligt riksskogstaxeringen så har arealen skog inte vuxit. Volymen har, träd står helt enkelt tätare. Hur som helst så är det bättre med träd i sund ålder än gamla träd som inte suger upp lika mycket koldioxid. Vi vill se mer skog. Därför vill vi ha mer skogsindustri, inte mindre. Så skog är egentligen en produkt på marknaden och naturtillgångar som vi behöver för en bättre klimat. Så det kommer vara mer efterfrågan på det helt enkelt ju mer bättre klimat vi vill ha. Och då måste man producera mer skog som är bra på klimat. Så ja, mer skog planteras, mer skog, bättre klimat, mer deg som ger mer skog. Så alla är nöjda. Så den här synen på vem som ska betala det och frågan på vem ska betala omställningen är redan besvarad. Och då undrar jag liksom ni andra, är det här något? En hund där, jag har inte sett det.
Jag tog micken i början.
Men den här synen på klimaträttvisa som vår miljöminister liksom beskriver, är det något som ni liksom delar? Är det något som känns liksom... Hur landar det hos er?
Jag tänker, alltså, om det kan sägas rymmas inom ramarna för klimaträttvisa så visar det på risken med ett begrepp som är så... ja, men användbart på det sättet att det kan rymmas ganska mycket. När jag tänker på klimaträttvisa så tänker jag ju på att man lyfter i, alltså det markerar liksom något, ett skifte eller en tendens att vi liksom lyfter in klimatet i en liksom, eller vi lyfter in sociala orättvisor och den sfären i frågan om klimatet. Vi, liksom, vi kan prata om allt möjligt, liksom ursprungsfolks rättigheter och rättvisa kring och liksom vår relation till naturen och vårt förvaltarskap och våra naturresurser. Eller så kan man landa i, som klimatministern säger, att, liksom, att skogen betalar sig själv och det blir bara mer helt enkelt. Jag tycker inte att det är en bra definition av klimaträttvisa.
Nej. Jag kan ändå säga att jag kan känna igen vissa delar av vad hon säger från när jag gjort intervjuer med skogsarbetarfacket. Och de beskriver ofta liksom att ah, men vi sitter liksom mellan företagen och klimatrörelsen. Men en sak som har hänt är liksom också att det är jättemycket press på arbetsvillkor inom skogsindustrin. Och att man liksom, och vilket har gjort att den här typ samförståndsanden som är så kännetecknande för typ så svenska modellen och svensk fackföreningsrörelse har liksom ändå börjat ruckas typ. Och då säger de så här, men varför ska vi lita på skogsbolagen att de ska lösa klimatfrågan när vi absolut inte kan lita på dem när det kommer till alltså ha rimliga arbetsvillkor. Så det finns typ en liten öppning där. Och sen så, men när de pratar annars om klimaträttvisa så är det ofta kopplat till, alltså just att fördela kostnader. Och till skillnad från miljörörelsen där man kanske är mer är så, en annan förståelse av, alltså att det handlar mer om så här, hur klimatförändringarna drabbar oss olika. Så är liksom, när facken pratar om en rättvis omställning så handlar det ofta om hur vi ska fördela kostnaderna för klimatomställningen i och med att det är ofta industriarbetare som kommer, alltså det kommer försvinna många jobb liksom och kanske skapas nya, men så, och då är man liksom inne i det här tänket med alltså att det är kostnader som ska fördelas, men jag tror att på ett sätt att det är liksom, det sätter ändå typ en ganska pessimistisk ton på typ vad man kan tänka sig att klimaträttvisa kan bli. Om det bara handlar om att man ska kompenseras för någonting negativt som ändå händer då i ens liv. Så typ det tänker jag är en begränsning. Också när folk är extremt pressade på jobbet och väldigt medvetna om kostnader hela tiden. Och ja, i produktionsprocessen ställs ju liksom kostnaden för miljöhänsyn mot kostnaden för arbete. Och ja, då hamnar det liksom i att man tävlar liksom om, alltså ja, typ betalar vi mer för miljöhänsyn så kan det finnas en rädsla för att det ska göra att alltså arbetsköparna ska pressa ner kostnaden på arbete och ja, så typ det tänker jag är lite startpunkten för hur ja, skogsarbetarfacket tänker i alla fall, men det rör på sig också.
För jag tänker det är ofta, man pratar ju också om så här generationell rättvisa när det gäller sådana här klimaträttvisa också. Fundera på tillbaka till framtiden, ni som är en ganska ung grupp och så. Du håller handen uppe där så det kanske är det man har.
Nej, men exakt, för du var inne på det med så, vad tänker klimatrörelsen på när den tänker på klimaträttvisa? Och det är ju ofta ett väldigt internationellt perspektiv. Det handlar om så, vem har släppt ut mest historiskt, vem släpper ut mest idag och vem kommer drabbas värst av konsekvenserna. Och det är att det är liksom helt olika grupper. Det är liksom gamla liksom vita i så, det globala nord som har orsakat de historiska utsläppen. Och det är människor liksom, primärt typ så, söder om ekvatorn som inte just har orsakat några historiska utsläpp, som kommer tvingas bort från sina hem för att det inte går att leva där när man inte kan odla. Det finns inte vatten kvar. Extremvädrarna liksom slår sönder den infrastruktur som finns. Och det man kan säga är att så här, det blir ett nytt sätt att tänka som inte riktigt samhället har några riktigt bra mekanismer för att hantera, för att det är en så, den är global frågan och vi är baserade liksom på nationalstater som det är idag. Så att det tenderar att bli alltså klimaträttvisa i klimatrörelsen blir ganska så abstrakt. Den är internationell och väldigt så idealistisk. Men på något sätt måste vi hitta sätt att ta det här liksom tillbaka till de konkreta sakerna. Som, nej, men nu liksom istället så handlar det om, inte om ett land utan det handlar om en planet där man skulle kunna tänka sig att man börjar med vi har planetära gränser. Hur mycket resurser finns det som vi skulle kunna fördela till människor? Och hur ska de här fördelas för att det ska vara acceptabelt? Är liksom ett. Och nummer två är för att det ska vara rättvist och skapa liksom mänskligt värde för så många som möjligt. Och då tror jag att man landar ganska snabbt i att så, man måste begränsa konsumtionen för de superrika och liksom den rikaste delen av världen för att alla ska ha möjlighet att leva ett gott liv. Och det är liksom så här, det är ju liksom, det, man hamnar på det här internationella perspektivet, men man kan också börja liksom se, okej, men vad gör vi då? Jo, men vi måste omfördela de resurser vi har, för de är inte oändliga längre. Det är liksom ett skifte som är ganska fundamentalt.
Mm. Det är frågan, hur får man in det här liksom stora som kan väldigt ofta vara ganska abstrakt, som du säger. Hur överför man det till det praktiska då, till exempel med fackliga kamper, som du säger, när man pratar om klimaträttvisa, liksom. Hur för man in det här liksom abstrakta till det mer konkreta liksom arbetslivet på något sätt?
Ska jag bli lite okej?
Nej, jag såg på
yes. Men jag, först så tänker jag att det är, vi befinner oss i en spännande tid, bara att den här typen av samtal sker som ramar in liksom någon slags ambition från både fackligt håll eller organisationer och rörelser som sysslar med liksom mer sociala frågor i människors liv, som vill närma sig klimatfrågan, och vice versa, klimatorganisationer som ser behovet av att liksom analysera men också samarbeta och liksom förstå facklig kamp och alltså att de här kamperna och rörelserna liksom lite grann sneglar på varandra och inser behovet av, eller kanske snarare gör analysen att de här frågorna hänger samman liksom. Det tycker jag är ganska spännande. Jag tänker att det där du säger om man tänker globalt syd och nord, och att jag vet inte om det är ett skäl till det, att det här sker, kanske är att klimatförändringarna blir så pass kännbara att det sker, att det synliggör hur sårbara ojämlika samhällen är även i rika länder, som när kolområden i Appalacherna blir helt översvämmade i de här liksom jättefattiga, framförallt vita liksom samhällena i Dalarna som blir dränkta, så att det, och även i Sverige där, när det blir översvämning sånt, att det sker. Men jag tror att, nu babblar jag bara massa, men det tycker jag är en spännande liksom, ett ögonblick som är spännande från min horisont och vad vi sysslar med att alla, så handlar klimatfrågan mycket om att lyfta in i kamperna om våra livsmiljöer och att göra politik i vår vardag liksom. Och det har varit väldigt svårt att formulera det, men det, där är vi någonstans nu liksom, att det handlar om för oss.
Alexandra?
Nej, men för att backa tillbaka till Romina Pohjantaris uttalande, hon framställde ju klimatomställningen som en möjlighet för kapitalismen och en enorm tilltro till kapitalismen i det hon säger. Problemet är att hon... det är någonting som man har försökt med länge, att liksom, bygga klimatomställningen på ett kapitalistiskt sätt, som EUs utsläppshandel. Det är det viktigaste verktyget för att uppnå EUs åtagande enligt Parisavtalet, till exempel, att det ska kosta att släppa ut, och så ska liksom, de som förorenar, de ska betala för det. Och det här utsläppshandelssystemet som man skapade, det funkar ju typ lite bättre nu, men det har ju tagit väldigt, väldigt lång tid att komma dit. Men det finns fortfarande en stor tilltro till det, samtidigt som det är ju inte helt säkert att bara för att det finns företag som vill investera i den gröna omställningen, att samtidigt så finns det också företag som tycker att det lönar sig att släppa ut, och de är väldigt mäktiga och de lägger också väldigt mycket resurser på att påverka politiker, så det blir väldigt liksom problematiskt. Och när jag började prata så hade jag en tanke hur jag skulle brygga det här till det du sa, som jag tyckte var superintressant. Jag tror att, nu kom jag på det. Alltså, problemet är att Romina Pohjantari, hon framställer det här med klimatet som en möjlighet för oss, men det är ju liksom inte alls säkert att vi kommer att tjänar på det allihopa, utan det är mycket möjligt att vi i Sverige som kanske har lite för mycket en positiv bild av att vi kommer tjäna på klimatomställningen, att vi kanske borde ta in en idé om att alla kanske inte kommer tjäna på det. De rika kanske kommer tjäna på det, men vi som inte har de, som inte befinner oss i den högsta procenten av samhället, vi kanske kommer få det väldigt mycket sämre. Men det är ingen som riktigt pratar på det sättet i politiken. Och sen kommer ju andra personer såklart i andra delar av världen få det ännu mycket sämre. Men det är fortfarande, det är lite problematiskt skulle jag säga, att sälja den här visionen om att det kommer bli så himla bra för oss om i och med den gröna omställningen och att vi kommer tjäna på det.
Mm. Ja, jag tänker också att vi säkert mer andra saker med gröna omställningen än vad Romina på det här gör. Ja, alltså jag vet, facken pratar ju så liksom. Alltså till exempel så alltså att man har det här begreppet om rättvis omställning som kommer liksom från fackföreningsrörelsen i USA i stålindustrin och liksom som handlar då om att man skulle liksom sänka utsläppen av hälsofarliga och miljöfarliga utsläpp från stålindustrin. Och att man då skulle liksom se till att det skulle inte vara arbetarna som skulle behöva betala för att man fick en miljöreglering. Så det är liksom ett begrepp som man själva som kommer liksom från alltså gräsrotsorganisering inom facken. Men nu när man pratar om rättvis klimatomställning i min intervju så är de ganska ambivalenta. Liksom. Att de är så här, ja, jo, det är ju ett begrepp. Liksom. Men alla stora samhällsomvandlingar har gjort att arbetarklassen har fått det sämre. Och varför skulle just den här omställningen bli rättvis? Och varför pratar vi om rättvisa nu? Typ? Men jag tycker det är liksom en ganska så här negativ, eller det är en pessimistisk bild och visar typ på en till alltså att man har liksom tappat tilltron till sin egna makt liksom, för att arbetarrörelsen har ju liksom förändrat samhället jättemycket och varit en så alltså samhällsförändrande kraft typ. Och man önskar ju liksom att det skulle vara ett tillfälle där man ändå såg att så här, vi kan ändå försöka skapa ett bättre samhälle typ. Men det är väl det som är problemet också, att klimatomställningen sker i en tid när det pågår också många andra kriser och typ folk är väldigt pressade liksom. Och typ det påverkar ju startpunkterna. Mm. Men
jag tänker så här, skönt om man jobbar från mitt håll. Jag jobbar på en ganska stor konsultfirma som gör olika typer av infrastrukturprojekt och i stort sett där är det ju alltid det här liksom pratet om hur man ska ställa om rent klimatmässigt i vår vardag och sånt där och i vår arbetslott, men i stort sett alla förändringar som verkligen eller alla det som verkligen ger effekt på egentligen det som företagen gör, deras beteende, det är de kraven som ställs uppifrån egentligen. Det är för väldigt, de största kunderna som vi har är till exempel kommuner eller Trafikverket och sånt, och då säger de nej men till 2030 så måste alla fordon som ni ska köra på de här uppdragen måste vara eldrivna till exempel och sådana typer av omställningar. Och det är det som sätter fart liksom på oss på ingenjörshållet i alla fall. Liksom. Men jag vet inte riktigt hur jag ska formulera den här frågan liksom, men det är väl tillbaka igen där. Hur gör man det konkret? När hunden ligger och snarkar här bakom också.
Jag kom inte på det. Herregud, vad arrogant. Det var inte alls så. När jag gjorde en masteruppsats för några år sedan och då intervjuade jag förtroendevalda i ett medlemsdemokratiskt fack. Och en sak som dök upp om och om igen. Alltså, visst kunde de ha på individuellt plan någon slags klimatengagemang eller sådär. Nu har jag pratat så tråkigt så hunden har somnat här bakom. Men om man tänker på, på eller det du pratar om, den här pessimistiska synen. Och, så det är ju en konsekvens av en tillbakagång för facken under flera decennier som sker världen över och liksom där man lagstiftar bort fackens förhandlingsmakt och sådär. Men de gångerna det har skett såna här överbryggningar liksom mellan, eller där snarare, men det, och där arbetarrörelsen kanske, nu är inte jag en expert på arbetarens historia på något sätt, men där den makten har liksom, där man har känt den makten har ju varit när man har varit en del av ett lokalsamhälle, ett community utöver arbetsplatsen, men makten man har som ett fackförbund är ju just i rollen som arbetstagare och i relation till sin arbetsgivare och att dra den konfliktlinjen. Men man är ju låst dels institutionellt i Sverige och i många delar av världen på arbetsmarknaden, även på bostadsmarknaden till exempel på samma sätt. Men man är också låst av till exempel en sån sak som lojalitetsklausuler och sådär. Och det tänker jag är en sån konkret grej som man, om man då sysslar med aktivism på något annat sätt, att det är saker man kan kanske fungera som någon slags boomerang-effekt till exempel. Låt säga att du jobbar i en smutsig industri, du vet att chefen inte följer de här, blablabla. Det kan man inte göra något åt, då blir man med jobbet. Det kanske man kan hitta samarbetsvägar kring. Och dessutom, om man sysslar med klimatengagemang på något plan, att man kan se värdet i att formulera politik kring fackens stridbarhet generellt. Mm. Och liksom att i de små frågorna hitta sätt att bygga samarbeten. Som kanske inte på pappret ser ut som att man ska liksom störta fossilkapitalet. Men där man kan hitta något handfast. Liksom.
Mm-hmm. Alexander, du hade...
Jag tror att arbetsplatser är en ganska... Alltså det är en väldigt bra... utgångspunkt, för att vi är ju där i en gemenskap av våra kollegor och så där, och tillsammans så har vi ju makt att ta beslut över vår arbetsplats och situation, även om det också finns chefer. Men ibland, jag kan ta det här med min tidning som ett exempel. På Dagens ETC så var vi först i världen med att sätta stopp för fossila annonser. Och vi har också antagit ett språk för att prata om klimatet. Vi pratar inte om klimatförändringar, utan vi pratar om klimatkris. Vi pratar inte om naturgas, utan om fossilgas. Och andra sådana termer. Och det här är någonting som vi, eller som, ja, som vår chefredaktör Andreas Gustafsson gjorde. Som ett sätt också att skapa idéer kring vårt företag och kring vår tidning, att bygga en gemenskap med läsare och så. Men det är också intressant för oss som liksom jobbar på den tidningen, för att det skapar ju engagemang för oss, att vi jobbar inte på en vanlig tidning där vi skriver om klimatet och sen så har vi annonser för Volvos eller andra bilmärkens fossilbilar eller elbilar eller någon annan grönmålande verksamhet. Så jag tror det är jättebra att utgå från sin arbetsplats eller från sin andra gemenskap för att göra någonting tillsammans och se vart det leder.
Mm. Eller?
Ja, men jag tänkte koppla lite till det. Alltså, lite vi har fått från folk som jobbar inom skogsindustrin. Alltså jag tror att det kan finnas öppningar där för att liksom, alltså ändå verka för ett lägre avverkningstempo. Jag tror inte det är omöjligt att få med sig folk på dem på sån, den typen av krav. Liksom. Alltså just eftersom att det är extremt högt avverkningstempo just nu i skogsindustrin. Och det drabbar ju också de som jobbar. Liksom, att man måste hålla ett väldigt högt arbetstempo. Typ har inte tid att ta raster. Jobbar alltså övertid typ norm, och att se liksom att typ den alltså vinstjakten liksom drabbar ju, alltså det skadar både naturen och människor, och hitta liksom att ja, där finns det ju något gemensamt liksom. Och så. Sen skulle jag också vilja typ prata lite om ett exempel alltså på där har skett så konkreta allianser liksom mellan arbetarrörelse och miljörörelse. Och det är ett exempel från Italien. Därifrån väldigt mycket så cool aktivism alltid kommer. Men då sedan 2001 på en bilfabrik utanför Florens som var hotad av nedläggning för att företaget skulle utlokaliseras, liksom flytta från Italien, och folk riskerade då att förlora jobbet. Men då fanns det liksom en uppbyggd, alltså det fanns liksom vanliga fack, men också typ en autonom arbetarorganisering som är liksom kanske mer i en sån alltså mer konfrontativ liksom, facklig tradition där man mer tydligt artikulerar en klasskonflikt. Liksom. Så det var liksom grundförutsättningarna. Och det liksom kopplat tillbaka till en tradition i Italien som fanns liksom att just prata om så här, men hur är skador mot arbetare och miljön liksom förbundna med varandra i produktionsprocesser. Så det här tankegodset fanns, och sen så när det här hotet om nedläggning kom så ockuperade man bilfabriken och ställde då krav på att så här, men vi vill producera något som är bra för samhället, som möter samhällets behov typ. Och också alltså behålla våra jobb liksom, alltså inte så för att vi älskar att arbeta, men för att vi vill kunna försörja oss och också skapa något bra för samhället. Och man lyckades liksom skapa ett så alltså typ bra samarbete med den lokala Fridays for Future-gruppen och organiserade jättestora demonstrationer som liksom alltså byggde så alltså allianser mellan studenter och arbetare på den här fabriken. Och den ockupationen pågår fortfarande liksom. Och det kan man väl se generellt typ när alltså det finns sådana exempel. Men det kräver ofta att det finns alltså man ser en tydlig klasskonflikt och att man vill typ man måste bryta tror jag lite den här samförståndsandan liksom på något plan. Ja.
Mm. Men exakt, för jag är inne på något liknande, eller vi är inne på något liknande, och det handlar väl också alltså så här, det kan ju lätt bli att klimatfrågan handlar om så, ja men vad är det vi ska förlora, vad ska förändras, vilka skador ska det bli, men hur vi möter det är ju också en möjlighet att så fråga oss, ja men okej, vad är det som är viktigt i samhället, vad är det vi ska ha kvar och varför, och det kan ju man ju se, det skulle man kunna tänka sig på liksom arbetet också, alltså, men vilket arbete är det som måste utföras, måste vi jobba så här mycket? Är det det som är liksom meningen med livet, att vi ska så slita så mycket det går, och sen så, som det ser ut idag, så går ju liksom vinsterna till kapitalägare, inte till de som arbetar. Så det finns ju en liksom vidgande så konflikt här, som båda handlar om så hur resurser är fördelade, men också liksom vilka resurser som behövs i samhället. Alltså så här, till exempel biologisk mångfald eller så, kolsänkor i skogen. Det är en resurs som samhället behöver, men som idag inte liksom, det har inget värde, för det ligger utanför de värdenormer som finns. Där tänker jag att det finns sätt att samarbeta. Men det kommer ju leda till konflikt med de maktstrukturer som är liksom uppbyggda idag.
Ja, det var slut. Ja.
Nej, jag tänkte bara kroka i på något sätt, för att det där är ju, ja, jag håller såklart med. Men det känns som att utmaningen är att ta det därifrån till att lyckas förankra den typen av horisont eller den typen av analys av liksom vad krisen består av i politik som blir liksom rimlig för människor som är vana vid att politik liksom knappt existerar i ens liv i någon meningsfull bemärkelse. Och det exemplet du pratar om, utan att veta för mycket om det, så liksom, det känns som nyckeln i det, förutom historien av organisering på ett helt annat sätt som är förankrad i lokalsamhället på ett annat sätt, liksom, som blöder ut utanför den här fabriken redan från början, liksom, det finns en tradition av det. Men även om man kanske saknar det på många sätt i en svensk kontext, så finns det ju ändå, det är ju ändå någonstans där nyckeln är på något sätt. Och det handlar om, ja, men hur ska vi liksom skapa, hur ska vi liksom kunna lyfta ut den konflikten? Eller åt andra hållet, hur ska vi lyfta in den här andra jättestora, flummiga, abstrakta krisen i konflikten med då arbetsgivaren? Liksom. Och det har ju visat sig vara jävligt svårt. Men det tror jag är nyckeln helt enkelt.
Ja, alltså, det är inte, nu lämnar jag lite så arbetsplatsen, men tänker ändå så, alltså, man tänker lokal förankring, man tittar på så prisutvecklingen på transporter, skillnaden mellan så att köra bil och åka kollektivt i Sverige, så ökar priserna på att åka kollektivt mycket snabbare. Och det är någonting som liksom drabbar väldigt brett i samhället. Alla behöver resa, och så plötsligt har vi liksom skapat strukturer som gynnar det som släpper ut mycket och liksom finns på någon annans bekostnad snarare än det som vi har gemensamt som skulle kunna ha mindre utsläpp. Så där, alltså kollektivtrafiken skulle kunna vara en sån öppning mot hur kan vi förankra någonting som är lokalt, skapa både så social rättvisa och något sånt, liksom öppning mot klimaträttvisa.
Verkligen, och där är det jäkligt spännande att just i år så har det liksom ploppat upp flera oberoende försök att mobilisera kring just en utvidgad eller, och avgiftsfri eller gratis kollektivtrafik runt om i Sverige. Det är jäkligt spännande att det sker liksom på något sätt samtidigt.
Ja, men också att Sveriges största parti, Socialdemokraterna, har börjat prata om arbetstidsförkortning. Mm. Så det finns, nu utan att tycka allt för bra om Socialdemokraterna, men det finns ju ändå lite ljus här i det här mörkret.
Men apropå att tala liksom de sidor med att, som det här med kollektiva trafik och sånt, sådana som är konkreta som man kan möta liksom en, när man jobbar som klimataktivist, jobbar som, eller när man, gör, när man försöker klimataktivera sig och sånt. Så det tänker jag att det liksom är viktigt att välja de striderna som man faktiskt kan vinna liksom, när det är såna här frågor som är så otroligt stora liksom, och så liksom ödesdigra på något sätt. Hur väljer man sina strider då i de här som klimataktivistgrupper, och vad kan man vinna och vad ser man att man inte kan vinna liksom? Svår fråga kanske, men hur väljer ni era strider till exempel i Tillbaka till framtiden?
Om man tänker liksom vad man kan vinna strategiskt, så tänker jag att man kan se på lite olika sätt. Jag tycker om att tänka på att det finns en metanivå där du inte vet vad som kommer funka. För vi har inte lyckats hittills att få de här stora genombrotten som liksom leder till en omdaning av samhället. Alltså behöver olika grupper testa olika vägar. Och vi behöver få allt ifrån liksom, de som pratar om att vi behöver revolution och vi behöver byta ut styrelseskicket för det, inte, liksom, det kan inte hantera de här problemen, till de som säger okej, vi ska lösa den här frågan i den här stadsdelen. Vi behöver liksom hela spektrat, och så behöver vi utvärdera och lära oss av varandra. Vad funkar inte och varför? Och sådana initiativ liksom pågår för att just utbyta de här erfarenheterna. Sen tror jag att om man går mer konkret i Sverige, så tror jag att det finns stor medvetenhet om att vi har en kris. Så det som behöver göras, tror jag, är att gå mot de som har någon typ av ansvar i situationen. Och då är ju liksom fossilbolagen är en tydlig sån, liksom, det är de fossila bränslen som driver utsläppen. Så här, gå dit, liksom, sätts upp för det och påbörja en faktiskt diskussion. Alltså den här infrastrukturen finns och den kan inte fortsätta finnas. Den måste avvecklas. Hur ska vi lösa det? Så det är en så konkret sak. Sen tror jag saker som ligger folk nära. Jag tror att så plånboksfrågor, typ så kollektivtrafiken, hur ska vi kunna resa, kan vara en sån. Jag tror också emotionella värden, alltså skogsfrågan skulle kunna vara en sån. Många i Sverige har en väldigt stark relation till skogen. Där skulle vi kunna skapa allianser med de som lever nära skogen och säga att så att den här har ett värde liksom, som är större än att den ska bli en liksom, kartong som ska användas i 30 sekunder och sen slängas. Det finns något mer här som vi gemensamt kan stå upp för. Så jag tror att det är, liksom, det är den typen av frågor tills man hittar något som liksom, ger ett genombrott. För att på något sätt så, alltså, man pratar med folk, många är uppgivna och känner så här, okej, men det är ju på väg mot katastrof. Och så här, nej men det ser dåligt ut. Typ. Och så liksom säger helt sjuka saker om att de så här, hur ska jag skydda mina barn? Nej, jag vet inte. Och så här, liksom sitter tillbaka. Och när det där klickar, att det går faktiskt att ändra på det här. Det går att vinna. Då tror jag att liksom, stora liksom, segrar om liksom, daniga samhället också är möjliga. Så här, men tidshorisonten är svår att se om.
Jag skulle vilja fortsätta på det här med om arbetstidsförkortning. Och varför då? Jo, men jag tror att alltså, många går omkring med en frustration över hur samhället ser ut, men man har helt enkelt inte tillräckligt med tid och ork för att efter jobbet vara aktivist. Det är liksom alldeles för mycket saker som pågår. Och då kanske det skulle funka med arbetstidsförkortning för att ändra på det. Men en annan sak som, och nu för att svara på din fråga om hur man väljer sina strider. Alltså jag vill bara säga att jag är ett stort fan av sådana slags projekt som Take Concrete Action. För att de bygger lite på att man behöver inte vara engagerad. Liksom. Alltså alla behöver inte, vissa, det behövs fortfarande en kärntrupp av personer som är väldigt engagerade. Men sen så är det en slags aktivism som erbjuder också möjlighet att man bara engagerar sig under den här helgen som den här aktionen pågår. Och det är på något sätt ett väldigt inbjudande erbjudande som också har funkat i många länder som Tyskland till exempel, där initiativ som Ende Gelände och jag tror i kombination med Fridays for Future som mobiliserade miljoner, jag tror det var 20% av Tysklands befolkning som gick i Fridays for Future marscher under en tid, samtidigt som Ende Gelände också var väldigt framgångsrika med att visa att det finns en väldigt stor och klimatrörelse som är beredd att bli, där människor är beredda att bli spöade av polisen för att stoppa kolgruvor och annan fossil infrastruktur. Så jag tycker också att man ska svara på din fråga om så här, hur väljer man sina strider. Då tycker jag också att man ska svara på den utifrån hur aktivismen ska se ut. Och där, jag håller också helt med Henrik att det är jättebra att det finns många olika slags aktivismer som erbjuder olika saker och att vi inte alls vet vad som kommer funka förrän efteråt i framtiden.
Ska vi prata lite om typ synen på aktivism och den typen av aktioner? Liksom.
Den allmänna synen liksom, på exempel Jan Emanuel som går ut på E4 och sliter bort folk från marken. Liksom. Ja, vad är den allmänna synen på klimataktivism? Liksom? Kan jag skilja den från typ lobbyism till exempel när det är folk som, eller vad är någon skillnad där att betala massa pengar för att få igenom sina saker eller att stå på en motorväg och stänga av det? Eller,
<Ja. laughs> Nej, men det var exakt det jag skulle säga. Att just nu så känns det som att det är lite ute med aktivism och att det är inne med lobbyism. Att det ses som jättebra att liksom ex-politiker blir chefer på olika företag, gruvföretag eller andra. Och det är helt accepterat medan man har på olika sätt försökt att minska attraktiviteten i aktivism. Som att polisen har börjat bli mycket, mycket hårdare mot aktivister. Under Take Concrete Actions förra omgång så greps ju utländska aktivister som var på väg till Gotland och så. Men det behöver inte vara så. Jag är från Polen och jag har varit där på flera reportageresor på sistone. Och jag har blivit väldigt imponerad av det här. Hur för 5 år sedan så var det ingen som pratade om klimatet. Jag kommer ihåg det här för vi hade en valrörelse till EU-parlamentet. Det var ingen som pratade om klimatet i det. Och sen så helt plötsligt, typ 2-3 veckor efter valet till EU-parlamentet, så började folk prata om det. Och sen så har vi pratat jättemycket om det. Och så det var, ja, ni känner säkert till att det har varit väldigt mycket liksom hat mot hbtq-personer i Polen under de senaste åren. Men det är som att vid en tidpunkt så många polacker fick bara nog av att det var så mycket hat, att det var så mycket liksom företag som skulle ha allt och människor som inte skulle ha något. Så nu har det på något sätt blivit coolt att stå på den svagas sida i Polen. Och det kan hända väldigt snabbt. Och, det är lite, och jag tror inte heller att det händer bara så där, utan det händer för att människor engagerar sig och gör saker och kräver sin rätt. Så det är bara att fortsätta kämpa.
Ja, jag tänker det finns ju ganska, eller hur ska man säga, mediebilden, eller liksom så, om man tittar på sociala medier så ser det ut som att alla hatar klimataktivister, för att så kommentarsfälten svämmar över av liksom olika så konton utan liksom kort på sig själva som så spyr ur sig galla. Men så när man går ut liksom och pratar med människor typ och så här liksom träffar folk, så är de flesta så här, ah, nej men bra att du kämpar för det liksom, men vill ha, ändå ha någon slags distans till det. Det är som att så här, ah, men det är jättebra, men jag ska inte vara den som också gör det. Och så här, så att den, och den bilden kanske formas ganska mycket av liksom vilken typ av aktioner som görs. Alltså är det saker som tydligt riktar sig mot liksom allmänheten i någon mening, så är det tänkbart att allmänheten då reagerar med att nej, men det här är nog inte för mig. Men om det så är att man agerar tydligt mot de som har ett ansvar i situationen, så kan man ju också få fler som liksom ställer sig på ens sida. Och liksom intressant anekdot i det här tycker jag är att vi har gjort ett 30-tal blockader i oljehamnar runt om i Sverige och blockerat transporter av fossila bränslen. Och det är inte ovanligt, alltså så här, det händer liksom inte varje gång, men ändå det har hänt flera gånger på olika orter att tankbilsförare åker förbi blockaden, tutar och så här, liksom tummen upp och så här kämpa på. Vilket är en väldigt liksom, det motsäger ju hela den här dynamiken som du tror att du vet liksom hur läget är om du kollar på sociala medier. Men det ser inte ut så.
Ja, jag tänker tillbaka alltså på det du snackade om förra vändan, beskrev liksom, eller och ni båda var inne på det, men behovet eller liksom det som är styrkan i den här slags ekologin, eller vad man ska säga, där olika former av klimatkamp får liksom samexistera och inte bara kanske som experiment, ett laboratorium för att få reda på vilken som är den bästa aktivismen, utan kanske som att det är så politik på något sätt händer liksom. Och att i den ekologin då, att utöver den här kanske klimataktivismen som man liksom ser framför sig när man hör ordet, som kanske är det här mer destruktiva då, att ni blockerar en oljehamn eller vad det nu är som är det som får det mediala och som vi kopplar till klimatfrågan överhuvudtaget, så nu med risk för att upprepa mig så tänker jag på att verkligen att behovet börjar uppstå och insikten börjar liksom infinna sig av att göra politik både i det lilla och det stora som skapar de här förändringarna och pushar horisonten för vad som är politiskt möjligt. Och att det på något sätt på sikt skapar ett förtroende för kampen överhuvudtaget. Och nu snackar jag inte bara om saker som direkt kopplas till klimat. Jag tänker på bostäder, klimat, eller kollektivtrafik är ju inte för de flesta en klimat liksom gärning så. Men det är klart att det är solklart kopplat. Men alla den typen av frågor som berör våra liv direkt hänger ju ihop med förmågan att skapa en politisk horisont även för klimatet. Liksom. Och det tror inte jag man ska glömma heller. Är det.
Eller?
Ja, men jag tänkte lite väldigt, alltså just med så här, disruptiva aktioner liksom, som jag tror är väldigt så effektiva. Att även om de kan liksom väcka så starka negativa känslor hos en del, så kan det ändå, det kan ändå skapa, alltså det väcker ju något som kan leda till något bra sen liksom. Typ några som jag intervjuat liksom har varit så väldigt så negativa till återställ våtmarker och är så springa upp och förstör mellan, ni vet liksom den typen av kommentarer. Men sen så börjar man ändå prata, alltså så här, vi hade en intervju så var det liksom 20 minuter vi pratade om våtmarker på skogsmark liksom. Och det hade ju kanske inte hänt liksom, om inte de aktionerna hade ägt rum. Så typ, tror jag inte heller man ska vara rädd ibland för konflikt. Och att typ, det uppstår ju verkligen en diskurs kring typ, att så här, folk, som du säger Henrik, liksom, att allmänheten ser negativt på de här aktionerna. Och det gynnar ju bara typ företagen eller så politiken typ som alltså som alltså lever på den typen av splittringar liksom. Så de spelar upp det mer än vad det faktiskt är, det tror jag verkligen.
Absolut. Nej, men jag ska kommentera på det, för det är inte som att jag vänder mig verkligen inte emot att så störa allmänheten, utan så här, jag bara så lyfter en dynamik som på något sätt har visat sig. Men det finns också motexempel, alltså kanske inte så mycket klimatfrågan, men ändå liksom det här med att så störa allmänheten eller liksom så blockera en motorväg har ju också gjorts i så typ Serbien, Israel mot så förändringen av grundlagen, och då tycker liksom människor att så här, det är helt rättfärdigt att göra det här. Så att så här, det kan också vara på det sättet. Och liksom det beror ju på hur är klimatet, alltså ska man säga, samhällsklimatet där det sker också. Så att det är ju en dynamisk liksom, process över tid. Vad som upplevs som negativt eller vad som upplevs som en liksom, berättigad konflikt.
Ja, nej. Jag tror att vi ska börja kanske runda av där. Vi har pratat i ungefär 50 minuter nu, tror jag. 45. Jag glömde starta timern, men jag tror att det är helt har ni några slutkommentarer som ni vill säga? Eller ska vi kanske öppna upp för lite frågor? Det kanske kommer. Har vi några frågor bland publiken? Är det som har dykt upp? Jag ser typ inga, för det är starkt ljus. Nej. Vad heter den här hunden förresten?
Coco. Förlåt, jag trodde inte hon skulle.
Skulle ha fått en egen mick kanske.
Det är så avslappnad. Hon
trivs bra.
Ja, där är en fråga.
Det är en fråga. Okej, jag kommer bort. Jag har en. Är den här på? Jag känner mig som Jerry Springer här.
Tack så mycket. Ni pratade på början om det här med klimatpåverkan på jobbet i sin roll som arbetstagare. Och då har man ju ändå liksom foten inne på sätt och vis på ett företag. Och om det är ett skogsföretag eller så är det ett företag som har konkret påverkan. Men om man jobbar på ett företag som känns mer avlägset, som bara gör en grej. Har man någon roll att spela då? Eller är det bättre att försöka aktivera sig utanför jobbet? Jag har varit i det här själv, men jag är nyfiken på vad ni säger.
Jag tänker att de flesta jobben då, alltså det är klart, vill jag påverka kan vara mer direkt eller inte. Men alla liksom, det kan ju handla om vad som helst. Vad köper man in för produkter? Alltså, kaffeexemplet. Men det finns ju i många fall så har man ju större inköp och så också liksom. Och jag menar, ja, jag vet inte. Man kan väl försöka verka för... svår fråga.
Det är lite svårt. Jag har svårt att förstå vilka företag inte skulle ha en påverkan på klimatet. Jag tycker det är jätteintressant när... Alltså, som till exempel reklambranschen som har en jättelåg klimatpåverkan i sig. För det är ju bara liksom, folk... som sitter med sin laptop och hittar på copy. Men det finns ju personer, Gustav Martner till exempel, som var någon som fick jättemånga priser för i reklambranschen, som blev Greenpeace-aktivist för att han insåg att han var så duktig på att göra fossilreklam, och det vill han inte längre göra. Så att jag tror att, alltså, eller lärare som försöker lära elever om klimat och miljö på ett... på ett sätt som gör att de blir handlingskraftiga.
Alltså, mitt perspektiv skulle vara att det viktigaste för att liksom, skapa förändringar, att organisera dig med andra, gå ihop liksom, och så här, om då, beroende på vad man är på för arbetsplats, alltså så här, är det väldigt få, ja, men då kanske är det, antingen så är ni väldigt tajta och kan liksom skapa en grupp utifrån det, och så här, ja, men vilka saker gör vi, ja, men på något sätt ska vi typ så, alltså vi reser säkert, vi köper in någon mat, sådana grejer, men sen liksom sprid det, gå ihop med andra, kan vi hjälpas åt att liksom pusha förändringen på det sättet. Så vi har vegansk mat när vi köper in mat. Vi åker kollektivt. Vi har liksom någon slags no-fly policy. Det finns många saker som man kan göra även om man inte jobbar exakt med liksom, verksamheten i sig är klimatpåverkan i stor utsträckning.
Mm. Nej, men jag kom på också, alltså, om jag kollar på olika motioner på LOs kongress liksom, och då är bland de mest så radikala motionerna när det kommer till miljöfrågor kommer typ från en lokal klubb i Kommunal. Liksom. Så det är också ett sätt alltså, på, alltså, vara i sitt fack. Liksom. Försöka påverka inifrån där eller liksom gå ihop och så gå med folk, sina kollegor på en klimatdemonstration eller såna vis liksom. Att ja, det behöver inte bara ha liksom miljöpåverkan på arbetsplatsen, men också att så, se arbetsplatsen som en plats där vi möts och ja, typ är en del av samhället.
Mm. Jag hade faktiskt förberett en liten lista om vad facken kan göra från Akademikerförbundet SSR. Vad du kan göra på din arbetsplats, se över användandet av engångsartiklar. Kan ni välja mer hållbara resor? Ta initiativ med kollegor att gå studiecirkel på ABF. Köp en ekologisk frukt och kaffe. Gå utbildningen klimatnyfiken tillsammans. Har ni förmåner som uppmuntrar till hållbara resor, ta dem.
Så, jag kan säga att jag har varit fackligt aktiv också inom Journalistförbundet. Men vi har pratat om det här med vegan. Alltså, ska vi ha bara veganmat? Och sen så på våra konferenser. Och det kanske inte ledde till något beslut, men det ledde i alla fall till en väldigt stor diskussion om att även journalister bör ta ansvar för olika val som vi gör i yrket. Så det kanske liksom en bra sätt att börja på, att åtminstone börja prata om vad är vårt ansvar.
På vår arbetsplats har vi börjat ha nu så att alla får vegetarisk mat, eller så får man bocka i om man vill ha kött. Mm. Så att,
Det här är inget svar på frågan, men det Ella är inne och nosar på är liksom något som är jävligt häftigt när det sker, men så kanske inte sker jätteofta för det är väldigt svårt, speciellt i en svensk kontext, men att genom sitt fackförbund eller verka för att man är en del, som Ella säger, en del av samhället och inte bara internt påverka kanske på kontoret då eller vad det är, utan det går ju att bara av att gå samman, vilket är hela grundtanken med varför man liksom organiserar sig, att det går ju att påverka frågor även utanför arbetsplatsen. Mm. Man kan ju skita i att komma till jobbet om man inte får gratis kollektivtrafik.
Har vi några fler frågor? Jag täckte upp en här borta. Jag kommer.
Ja, hej. Jag vet inte om jag har format det här helt till en fråga i mitt huvud. Men jag skulle vilja att ni pratade lite mer om det här med generationell rättvisa i liksom klimat- och arbetsfrågor. Och kanske koppla det till, alltså så här, det är väldigt mycket snack om att den unga generationen inte vill arbeta lika mycket som de tidigare i alla fall. Och att man ställer högre krav på liksom hur ens arbetssituation ska se ut och så. För att det kanske stämmer någonstans ur att man känner att äldre generationer liksom har fuckat upp klimatet och så. Varför ska vi jobba då? Typ. Som ni märker, det här är inte riktigt en fråga. Men jag undrar om det väcker några tankar hos er, hela den grejen. Och det vore intressant att höra vad ni har att säga.
Men jag kan säga något om alltså, arbetstidsförkortning. Och jag tror absolut att det ligger något, alltså, att det är en, delvis en generationell grej, men det är också alltså, något som alla har ett gemensamt intresse av. Hoppas jag. Och alltså, det handlar ju också om att typ, jobbar man jävligt långa dagar så får man plötsligt massa nya behov, typ alltså mat som går snabb att laga, typ mer behov av teknik eller liksom lösningar som sparar tid liksom. Och det i sig leder ofta till ett högre klimatavtryck, så typ arbetstidsförkortning är typ en jätteviktig klimatåtgärd liksom, och det är ju något positivt för människan, men det generationella.
Jag vet inte, jag tänker att alltså, rättvisa och rätter vi har liksom, är ju inte så, alltså i den mån det är någonting vi kräver och kan kräva och ta oss, så är det ju slagkraftigt och spräng, eller liksom sprängstoff. Men i den mån vi ser, tänker på det som någonting som vi liksom får eller blir givna av någon, så har vi liksom inte så mycket att, alltså, förutom som retoriskt grepp så har vi inte så mycket, nu är jag kanske väldigt cynisk här, men vi har inte så mycket att göra av det så i politisk liksom kamp, eller man ska säga. Jag tycker att det är ett extremt, vad ska man säga, bra argument eller liksom övertygande argument att det sker en generationell liksom dumpning av risker och bördor och kostnader av klimatkrisen. Jag har inget bra svar på hur vi formulerar ett politiskt liksom projekt kring det riktigt som kräver en rätt. Förstår ni vad jag menar? Mm. Mm. Men det finns ett subjekt som är en ung generation som tar kampen i sina händer och gör frågan aktuell. Men det är ju egenskap av att vara en ny generation liksom. Men förstår ni vad jag menar?
Mm. Ja, jag tror, ja, jag kan vara lite skeptisk ibland till det här generationella. Typ, för det är också så här, ja, alltså, typ en generation består ju också väldigt mycket olika människor, och det finns liksom klassskillnader och annan ojämlikhet liksom mellan de medlemmarna av en generation liksom. Och folk är också, vi är ju förbundna med varandra, alltså över generationsgränser, och jag tror att jättemånga liksom känner stort ansvar gentemot sina barn, alltså jag tänker att det är väl också visat sig typ i de typ alltså mammagrupperna till exempel, eller föräldrar och så, och typ också, inte vet jag, i Palestinaorganiseringen typ, när folk gå med sina barnvagnar, alltså det är ändå, jag vet inte, typ, jag tror att det typ, alltså generation, alltså ja, den dumpningen är absolut en grej, men jag tror att huvudkonflikten ligger ändå någon annanstans, och att ja, typ de flesta intressena tror jag ändå är gemensamma över generationsgränser. Arbetstidsförkortning, alltså har du jobbat ett jävligt långt och slitigt arbetsliv, så har du också ett intresse av att få minskad arbetstid med bibehållen lön, så att du liksom inte behöver slita ut din kropp ännu mer.
Jag säger alltså någonting kort. Tänk att så, på ett sätt är det så, det är väldigt rimligt, alltså så här, varför ska du som ung liksom vilja så kasta in i liksom arbetslivet om det ser ut som att det kommer leda till att ditt liv blir sämre och liksom skada dig själv och dina nära och kära? Så här, det är rimligt att då känna sig tveksam. Men ska jag ta det här jobbet eller inte? Och jag tror att så, det är ju liksom så här, ja, men så här, vilken fråga det är. Ja, men det kanske är svårt att alltså utkristallisera liksom en fråga, men det är absolut en öppning för unga att så liksom sätta krav, att jag kommer inte jobba med de här olika industrierna, jag kommer inte jobba med dig om du gör de här sakerna, och liksom det kan du ju kräva redan från skolan liksom. Så här, du skulle kunna ha en jättepotent skolstrejk som säger att nej, men vi kommer inte jobba för liksom, ja, bilindustrin, vi kommer inte jobba för liksom, vi kommer inte jobba med fossilindustrin, vi kommer inte jobba med liksom, de här olika grejerna om inte ni liksom, löser er skit. Och det ska ju bli en enorm press på liksom, samhället, och fan, oj, vad ska vi göra nu?
Har vi någon sista fråga? Vi hinner kanske med en kort till. Jag ser där bak, långt bak, ser jag en.
Jag brukar höra att man ska...
Ja, okej. Jag kan repetera här.
Ja, det kanske egentligen mer en tanke som du... Men när ni pratar om det här med att gå ihop på jobbet, att säga... Jag tänker mig, eller hoppas, att de flesta inom vänstern är ganska överens om att individuell konsumentmakt inte funkar... per klimat. Det var, ja, jag vet inte om det
Är det någon som har en kommentar? Mm. På kommentar? Det var hur ska man inte vara, tänka så mycket på sin individuella konsumtion men kanske styra företag man jobbar på, deras konsumtion tror jag. Mm. Det gör lite större avtryck kanske än sitt egna. Tror jag. Ja.
Jag tycker att det känns som att det har skett ett skifte typ med hur vi ser på konsumentmakt, att det är även så här bredare också. Ja, men typ alltså den mesta, alltså klimataktivismen och miljörörelsen, alltså jag tycker den kritiken som kan ha funnits tidigare mot den som har varit så, ja men det är så mycket fokus på konsumentmakt och individen, den håller ju inte längre, eller så är det ju verkligen inte, utan man vänder sig mot produktionen eller mot politiken och typ samhället på ett mycket, alltså mer, ja typ måla upp andra konflikter liksom. Och jag tror även typ i allmänheten typ att man är less på det, alltså det narrativet. Sen är det inte det att det ska ersättas med total nihilism liksom. Men det är ändå en öppning till att börja prata om typ mer, alltså kollektiv organisering liksom. Att det finns en öppning. Men folk är också väldigt, typ vi är inskolade till att tänka som konsumenter. Jag menar, det har vi också märkt i Gigwatch typ att det, som att det är den vanligaste frågan vi får är typ om det är fel som konsument att använda gigappar liksom. Och det är inte alls i den problemformuleringen vi vill börja typ. Men typ försöka lyckas bryta den liksom individfokuset. Ja, det är ett jätteviktigt första steg och jag tror att det finns att bygga på där.
Mm. Ska jag försöka hålla mig kort. Men här har jag verkligen ett super konkret liksom sätt hur man gör det här, för jag har gjort det själv. Så man tittar på, vad står det i de så hållbarhetspolicies ditt företag har? För alla företag i Sverige har en snidig hållbarhetspolicy där det står en massa bra grejer. Och så kollar man på vad det står där och sen så hittar man någonting som man oundvikligen kommer göra. Alltså här är det någonting som är uppenbart ohållbart som vi håller på med. Och så antingen så gör man det själv eller så går man ihop med några och så liksom konfronterar man ledningen med det här att så här... Det här hänger inte ihop. Alltså ni säger det här, att det är det här vi står för. Det här är vi som är från företag. Och sen så gör vi det här. Det här går inte ihop. Liksom. Det här. Och sen så kan man bygga en bild av att så här, det skadar er som företag. Att ni inte kan leva upp till den image. Liksom. Det blir en falsk fasad ni visar upp. Och det kommer inte hålla för folk ser igenom det här. Och jag har gjort det här själv innan jag blev heltidsaktivist och liksom orsakade en del väldigt så produktiva diskussioner i ledningsgrupper. Så att så här, det går.
Mm. Jakob?
Jag tänkte, jag tycker det är mycket bättre att sluta på den positiva nyheten.
Okej. Ja, men nice. Då får jag... Jag kommer på en. Då får jag tacka så himla mycket för oss. Tack så mycket Henrik, Jakob, Alexandra, Ella, Coco. Tack till alla som har kommit hit och lyssnat. Tack till våra ljudtekniker Daniel och Luna som är uppe. Superbra jobb. Tack så hemskt mycket till alla funktionärer som har varit här och hjälpt till och lagat mat och fixat och är kvar och städat och allting. Ja, tack så jättemycket. En applåd för våra gäster. Och sen vill jag även, det här, allting kommer att laddas upp på Gigwatch-poddens podd. Gigwatch-podden kommer att laddas upp på, så ni kan lyssna på efterhand om ni missade det första segmentet, så finns det där också. Sen vet jag att TCA vill komma och säga någonting nu innan vi avslutar, när alla ändå är här. Välkomna på scenen, TCA.
Hörs jag? Vilken gentleman. Ja, men jag kan stå här. Jag ska inte sparka ut din öl. Nu missade jag det här samtalet, men jag såg det förra. Och det var ju super. Tänkte kanske knyta an lite grann till det här med konsumentmakt. För jag kom att tänka på I det förra samtalet så nämndes det att Uber etablerades i Sverige så 2014 typ. Mm. Vilket jag känner var helt sjukt. Det känns som att det var nyss typ. För att jag har haft en sån brinnande, hat mot Uber. Så det känns som att jag har liksom burit med mig det en så kort period. Men man... tiden går snabbt när man har roligt. Så att säga. Men ja, jag har ju missat... nu har jag missat det här samtalet för jag stod ute i baren. Och ni som har handlat i baren eller betalat entré. Som alla, de flesta kanske har gjort. Kanske såg att... pengarna, eller det står TCA i betalningen och det är för att pengarna går till oss som är, det står ju då för Take Concrete Action. Take Concrete Action är ett klimatnätverk som syftar till att förena vänsterpolitik, antikapitalism och klimatkamp kan man väl säga kort. Namnet är egentligen en ordvits som kommer av att den första aktionen som man gjorde för 2 år sedan gjorde man på Gotland och då var man då var det riktat mot kalkbrytningen och Cementa i Slite på Gotland. Därav Take Concrete Action. Och nu så planerar vi en till aktion som också har döpts genom en ordvits. Som fokuserar på egentligen pappersmassaindustrin. Men då i förlängningen så handlar det om svensk skogsbruk. Namnet på den här aktionen har ju då blivit Pulp Fiction. Och det är lång... Det finns ett resonemang bakom som jag inte orkar dra nu. Men i alla fall. Den här aktionen är planerad att äga rum i juni. Så att det är det som vi samlar in pengar till. Bland annat genom den här tillställningen då, som vi håller på att organisera i det fördolda. Men man är också välkommen att ansluta och gå med i nätverket om man vill som... antingen om man är med i en politisk grupp eller som individ. Vad ska jag säga mer? Ja, nej, men aktionen är planerad till den 15 till 19 juni tror jag. Och den kommer vara i Gävle. För i Gävle så finns några av landets största pappersmassabruk helt enkelt. Som gemensamt har 5% av Sveriges utsläpp. Vilket är sjukt mycket. Det säger en del om svensk skogsbruk också att en majoritet av liksom, alla träd som fälls går till pappersmassa som också blir engångsvaror. Men jag ska inte hålla på och dra massa statistik. Är man intresserad av statistik och sånt så får man gärna prata med till exempel mig i baren sen. Vi kan prata statistik i baren, men vi har också haft studiecirklar nu under våren. Så om man snackar med mig så kan vi dra ihop nya studiecirklar. Så kan vi köra en ny omgång. För att där har vi läst bland annat om svensk skogsbruk och kopplingen till svensk och internationell kapitalism. Så det är kul. Ja, vi ses där. Ett bra argument för att komma dit är att man kommer få ha en riktigt snygg vit overall på sig. Och det ser väldigt bra ut på Tinder om man har det. Till exempel. Tack.
Tack så mycket till TCA. Och vi som är arrangerat den här livepodden, det är Gigwatch. Kan vara ett kort reklam med oss. Vi är ett litet nätverk som gör research på arbete, teknik och politik. Så följ oss på gigwatch.se på Instagram. Vi har en podd. Vi gör lite olika arrangemang som det här med blandade aktörer. Skriver lite rapporter, gör annat kul, så kolla upp oss. Tack så mycket.